Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och hon säger: din bror Shiar har gått bort och det är en mordutredning på gång. Och därefter minns jag inte så mycket. Det kändes som att min själ gick sönder.
Den 10 februari 2021 larmas polis till en lägenhet i Åtvidaberg.
Lugna ner nu och berätta vad det är som har hänt här. Hallå?
Och då ser jag att det ligger en person där och jag försöker, ja, se om man andas eller har puls, om man lever eller vad som, hur skicket är på honom så att säga.
I lägenheten hittas en 31-årig man död i en säng. Han har fått flera knivhugg.
Och jag försöker hitta puls men hittar ingen puls och ropar upp där på radion att jag har en man som är livlös och jag påbörjar HLR så gott det går i det rummet.
Det är stökigt i den lilla enrummaren. Här finns tecken på tumult, på bråk.
Polisens utredning kring ett misstänkt mord i Åtvidaberg fortsätter idag. Det var igår kväll som en man hittades svårt skadad i en lägenhet och han avled sen på plats.
Fyra personer blir misstänkta för mord.
Jag skriker liksom, släpp, släpp, släpp.
Det finns ett vittne. Offrets pappa.
Ja.
Som säger att han sett allt.
Det tog mellan 15 och 20 minuter där när de torterar honom till döds.
Pappan säger att han såg två av de misstänkta, som är bröder, knivhugga hans son till döds på balkongen.
Jag såg båda bröderna på balkongen. Båda bröderna var på balkongen. Men Geilan som var stark, han drog honom in och sen till sängen.
Det är bara det att på den snötäckta balkongen finns det inget blod. Inga tecken på bråk.
Nej, men den här berättelsen om att han skulle ha dömts på balkongen, den är ju omöjlig. Så kan det ju absolut inte vara. Och för mig är det ju så konstigt att man inte har reagerat på det. Jag tänkte, varför säger han så då?
De fyra inblandade döms. Storebror Sean och lillebror Gilan döms för mord. De andra två för grov misshandel. Men alla fyra som döms för inblandning i Shiars död berättar att Gilan överhuvudtaget inte är i lägenheten när Shiar dör.
Han går ut från bilen. Alltså, man hinner bara vända sig innan han är tillbaka. Han har bara kommit in för tröskeln och ut.
Trots det så döms Gilan tillsammans med sin storebror för mord till 18 års fängelse.
Som advokat ska man vara jätteförsiktig med att säga att man vet. Man vet ju typ aldrig. Men jag är så säker på att man kan bli. Alltså, jag vet att Gilan är helt oskyldig. Det är liksom om vi börjar där.
här är Spår, säsong 12. De avgörande minuterna i Åtvidaberg.
Med Anton Berg
och Martin Jonsson. Avsnitt 1. Ett konstigt ärende.
Det börjar med ett mejl. Det kommer en del såna. Morddömda som vill att vi ska titta närmare på deras fall. I just det här fallet finns det en detalj som jag reagerar på. Enligt polisens huvudvittne ska mordet ha skett på en balkong. Men enligt mejlförfattaren ligger det snö på balkongen. Och i snön finns inga spår alls efter något tumult. Det är en tydlig bild. Nästan för tydlig. Snö och spår som inte finns. Kan det verkligen vara sant?
Offret heter Jar. Han har ett belastningsregister som skvallrar om missbruksproblematik. Han är 31 år gammal när han hittas död i en sovalkov i en lägenhet i Åtvidaberg. Han har skador efter flera knivhugg. De flesta i höger lår. Han har dött av blodförlusten. Fyra personer misstänks alltså för mord. Två av de fyra är bröder. Och så är det storebrorsans flickvän samt hans vän.
De har alla åkt tillsammans till Åtvidaberg den där kvällen. Men varför åkte de dit? Var det ett planerat mord, så som åklagaren hävdar? Eller var Chiars död ett resultat av ett bråk som urartade? Och var dog han egentligen, om balkongen var täckt i snö? Det är i Åtvidaberg som Spårs Maria Hansson Botin börjar nysta i den här historien.
Den här säsongen kommer att handla om ett dödsfall i ett hyreshus här i Åtvidaberg.
Oj, jag skulle precis ringa på.
Det är ett 70-talshus klätt i mexitegel alldeles in till tågstationen. Balkongräcken i brun plåt löper längs fasaden. På håll ser det ut som oändligt långa plank.
Ja, men här är det var bra tajmat.
Mannen jag är här för att besöka gillar inte uppmärksamhet. Och därför kommer vi att kalla honom kattgrannen. Ni kommer förstå varför senare. Kattgrannen öppnar dörren just när jag ska ringa på. Han har händerna fulla av återvinning.
Välkommen hit.
Tack.
Hur tycker du Åtvida då?
Kattgrannen har bott i det här huset i 7 år. Han har vuxit upp i Åtvidaberg.
Överlag en väldigt, väldigt tyst liten ort sådär. Så ja. Det som hände här var ju väldigt spektakulärt.
Jag kan tänka mig det.
Mm. Ja.
Han har en röd spräcklig katt med mjuka tassar som heter Sigge. En tyst varelse som ljudlöst hoppar upp på köksbordet och cirklar kring krukorna i fönstret. Sigge håller sig lite på avstånd, men ändå hela tiden i närheten. Den där kvällen, den 10 februari 2021, då Jär dör, har kattgrannen just kommit hem från jobbet.
Och jag hade hört lite saker, det är inget jag hade reflekterat över så mycket, men jag försökte beskriva för polisen att jag hade låtit som lite oväsen någonstans under mig. Men det var inget jag hade reflekterat över jättemycket, men mer att det har varit lite höga ljud. Så, men det var någonting jag var lite van vid, för det har varit lite oväsen från den nedervåningen och specifikt den grannen då vid tidigare tillfällen.
Kattgrannen bor precis ovanför lägenheten där allting hände.
Min granne som då bodde där hade ju en son som brukade vara hemma en hel del. Och de gånger han var där så hände det ibland att det kunde uppstå höga ljud och andra personer som var där. Och det kunde vara ganska höga diskussioner ibland, men inget, jag kunde aldrig urskilja något, bara att det hördes ibland.
Det är inte kattgrannen som ringer 112, utan en annan granne och hans vän som också hört oväsen och rop på hjälp.
Vad är det som har hänt med din granne?
Jag vet inte, han bara skriker. Vi går ut och vi...
Vart blöder han ifrån?
Hela provet. Jag vet inte. Ja.
Och när larmet kommer, klockan 18.41, vill ambulansen först inte köra fram eftersom de inte vet om det rör sig om pågående våld i lägenheten.
Den andra gängkillen ligger på sängen, tror jag. Jag vill inte gå in.
Nej, men du säger att du inte har varit inne. Hur har du sett personen?
Nej, jag har varit inne. Men,
så du har varit inne?
De inväntar polisen några hundra meter från adressen.
Jag vill att du går ut och möter upp polisen nu.
Ja, de är här, ja. Jag måste
dem. Ser du dem?
Ja, jag ser dem.
Bra, berätta då för dem vem du är.
Det var knapphändig information hela vägen.
Vi hör polismannen Joakim, som är första polis på plats, från ljudinspelningen i tingsrätten. Han kommer ensam i en civilbil klockan 18.57, ungefär en kvart efter larmsamtalet. Och när han kommer fram möts han av de två personer som ringt in. En boende i huset och hans vän som är på besök.
Jag står i valet och kvar om jag ska gå in där som jag var själv eller om jag ska avvakta på min kollega. Men jag gick in.
Polisen står i en lång, källarliknande korridor. Dörren till lägenheten där det larmats om bråk står på glänt.
Ja, jag försöker ju någon form av det vi har lärt oss. Att man liksom kollar in med huvudet först och ser så att jag inte möter någon där i dörröppningen. Sen identifierar jag mig som polis genom att jag skriker att det är polisen.
Det är en liten lägenhet. I förundersökningen finns både planskiss och en mängd foton. De visar hur en hall, som också fungerar som kokvrå, leder in till ett vardagsrum.
Jag ser ju i hallen, så jag tar mig in till hallen och gör likadan kik genom hallen in till vardagsrummet eller det rummet som är i lägenheten.
Beige-randiga tapeter, ljust aprikosfärgat plastgolv. Det ligger en nerriven gul gardin på golvet. Disk, kartonger och plastpåsar. Krossat glas och blodfläckar.
Och när jag kommer in i lägenheten så... ja, så är det väldigt stökigt.
Till vänster i en beige hörnsoffa sitter en medelålders man. Blodig. Han gråter.
Han pekar på sängen som är diagonalt tvärs över rummet. Och då ser jag att det ligger en person där.
Till höger finns en sovalkov. Lakanet täcker bara halva sängen. Som om den inte bäddats. Eller som om någonting har hänt här. Där ligger mannens son. På lakanen och på hans svarta byxor finns röda, kladdiga fläckar av blod.
Jag försöker hitta puls men hittar ingen puls och ropar upp där på radion att jag har en man som är livlös och jag påbörjar HLR så gott det går i det rummet. Sen vet jag inte tidsuppfattningen tills nästa kollega kommer, men jag upplever som att han kommer ganska fort efter.
Ambulanspersonal och fler poliser kommer till platsen några minuter senare. En av poliserna, Niklas, vittnar också i tingsrätten om hur pappan är i upplösningstillstånd.
Han gråter och sörjer förklarligt och försöker hela tiden komma fram till målsägarens kropp. Och jag och en från ambulans, vi får med ganska mycket kraft försöka trycka bort honom. Det går knappt. Och han tar sig även fram vid något tillfälle till kroppen och försöker sörja.
Polis och ambulanspersonal verkar ha svårt att få pappan att berätta vad som har hänt. Men det han säger, enligt de PM som skrivs av polisen, är att tre män varit inne i lägenheten och att han inte vet vilka männen är. Det beskrivs också hur pappan försöker ta sin sons hand, att han vill kyssa den kalla kroppen.
Men då det skett emot så var vi tvungna att få bort honom. Det gick inte att hantera honom i lägenheten i den här situationen.
Så polisen för ut honom ur lägenheten och säkrar brottsplatsen.
Men vi tar med honom ut i ambulansen. Alltså han har ändå ett vårdbehov. Blöder ganska mycket. Han blöder från huvudet. När vi går ut från lägenheten så är det som en längre korridor i bostadshuset. Då är han ändå ganska med medan han går med mig och ambulanspersonalen. Han pratar lite sörjande sin son. Vi går ut, sätter oss i ambulansen. Vi beslutar att jag ska åka med ambulansen i och med att hans roll ändå är så pass oklar.
När ambulansdörren stängs blir pappan helt okontaktbar, berättar polisen Niklas i tingsrätten.
Han skriker till av rädsla när ambulanspersonalen tar på honom. Han sluddrar, gör jättemånga konstiga ljud.
Eftersom det inte går att få pappan att berätta vad som har hänt och eftersom han befunnit sig ensam i lägenheten med sin döda son när polisen kommer till platsen, så grips han. Poliserna tejpar påsar runt hans händer för att säkra bevisning. Kanske kan det finnas hudavskrapningar under hans naglar. Och efter några timmar på sjukhus för att ta hand om hans skador körs pappan sen till arresten. P4 Östergötland rapporterar.
En man i 60-årsåldern har nu anhållits misstänkt för mordet i Åtvidaberg igår kväll.
Det är någon som ringer mig på Facebook Messenger och jag känner igen efternamnet.
Det här är Sara, syster till Chiar och dotter till den gripne pappan. Under kvällen som Chiar dör är det ingen som kontaktar henne för att berätta vad som hänt. Utan dagen efter, på torsdagen, då hon just varit i matbutiken och handlat tillsammans med sin pojkvän i Göteborg, ringer telefonen.
Det är då min barndomsväns mamma som bor i Åtvidaberg. Och jag svarar och hon säger: "Hej Sara, jag ringer bara för att säga att jag beklagar vad som har hänt." Och jag svarar något i stil med: "Förlåt, jag förstår inte riktigt vad du sa, du beklagar." Hon svarar: "Ja, så jag vill beklaga det som har hänt i Åtvidaberg." Och jag säger: "Men förlåt, jag vet inte vad du pratar om. Jag har ingen aning." Och hon blir tyst. Och så lägger hon på. Och jag skriver till henne och försöker ringa henne, men hon svarar inte. Hon svarar att hon ringer när hon har tid för att den platsen hon är på nu har dålig mottagning. Och jag får panik och frågar min pojkvän vad hon kan beklaga över. Varför vill hon beklaga till mig? Vem finns i Åtvidaberg? Jo, min pappa bor i Åtvidaberg. Min spontana tanke var att någonting har hänt min pappa. Han kanske har blivit full och skadat sig och ligger nu på sjukhus, tänker jag. Ja, någonting har hänt min pappa. Något har hänt honom. Mina tankar går inte för en sekund till att det kan ha med min bror att göra.
Sara och Chiars föräldrar är skilda sedan länge. Och när Sara ringer sin mamma som bor i Stockholm berättar mamman att polisen har varit och sökt henne. Men hon var inte hemma utan bara hennes barnbarn. Och då berättade inte polisen vad det gällde.
Så då säger hon: "Sara, polisen har sökt mig. Vad kan ha hänt? Varför ringer någon och beklagar till dig först och nu vill polisen komma i kontakt med oss? Varför har de inte ringt till mig direkt om det är något akut?" Och då säger jag till henne att: "Mamma, jag vill bara att du ska vara förberedd, men i såna här situationer när polisen kommer på hembesök och..."
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planerade hembesök så är det ofta inte bra nyheter. Jag vill bara att du ska vara beredd på det. Och då säger hon, okej, men ring dina syskon och prata med dem och meddela dem detta. Jag ringer min bror. Han svarar inte. Jag ringer min pappa och hans mobil är avstängd. Och jag ringer min syster och förklarar samma sak. Jag berättar liksom situationen och vad som har hänt och att min mamma är på väg hem. Ungefär en timme senare så får jag ett samtal från min mamma. Och jag hör bara skrik. Jag hör bara skrik och gråt från henne och från min syster. Och jag tappar andan. Och jag bara skriker, min bror. Vart är min bror? Polisen tar min mammas telefon och säger, hej, är detta Saran jag pratar med? Säger jag, ja, vad är det som har hänt? Och hon säger, din bror Shiar har gått bort och det är en mordutredning på gång. Och därefter minns jag inte så mycket. Jag vet inte hur jag... Det kändes som att min själ gick sönder.
Sara blir hämtad av sin morbror i Göteborg och de åker till Stockholm där hennes mamma och syster och systerdotter bor. Det blir en lång bilresa.
Jag gör misstaget att gå in på Aftonbladet. Och där läser jag en artikel om en man i 60-årsåldern som är anhållen för sannolika skäl för mord. Och att det är en man i 30-årsåldern som har gått bort. Och jag spekulerar och tänker allt möjligt. Och jag tänker, är det min pappa som har gjort det här? Är det min pappa som har dödat min bror? Jag hann tänka 1000 saker de timmarna på väg till Stockholm.
Så här säger åklagaren i P4 Östergötland dagen efter Shiars död.
Det finns en anhållen.
Och den misstänkte, har han sagt något i förhör?
Han förhördes nu på förmiddagen. Jag har inte hunnit få det uppdaterat vad han har sagt. Så återigen vill jag inte kommentera. Av både skälet att det är förundersökningssekretess och kan vara känslig information. Och jag är inte riktigt uppdaterad heller på alla detaljer.
Finns det något motiv som ni har hittat?
Inget ska jag kommentera.
I förhöret på förmiddagen, dagen efter mordet, nekar pappan till mordanklagelserna. Enligt honom är det som har hänt följande. 3 män har kommit in i lägenheten. De har kommit instormande med hammare och knivar i händerna. Han beskriver hur han själv blev slagen i huvudet och föll ihop. och medan han låg på mattan såg han hur hans son blev knivhuggen till döds ute på balkongen. Han beskriver hur männen släpade in hans döde son från balkongen och la honom på sängen. Och pappan släpps samma dag. Polisen har nämligen fått ett samtal som tyder på att det pappan säger kan stämma. Att han faktiskt är oskyldig och att det är andra personer som varit i lägenheten. Det är en kvinna som ringer till polisen samma kväll som mordet inträffat.
Hon namnger ju för mig 3 stycken personer.
Den polis som tar emot uppgifterna är Niklas. Samma polis som suttit i ambulansen tillsammans med Chiars pappa på kvällen när Chiar dör.
Som hon nämner vid namn, som hon känner mycket väl, som hon säger ska ha varit inblandad i det här.
Det är på grund av de här uppgifterna som pappan också släpps. Kvinnan som ringer in kommer att bli ett nyckelvittne i den här historien. Det är hon som berättar för polisen att det inte bara är 3 personer som har kommit in i lägenheten i Åtvidaberg som pappan först har berättat för polisen, utan det finns ytterligare en person. Alltså totalt 4 personer. Kvinnan kan dessutom peka ut vilka de är. Hon säger att det är Sean och så hans lillebror Gilan. Med i lägenheten ska också Seans flickvän och Seans kompis vara, som hon inte vet namnet på. Vittnet vet allt det här för att hon är gammal vän till Seans flickvän. Och flickvännen har chockat kommit hem till vittnet efteråt och berättat att Jar och hans pappa har blivit misshandlade i lägenheten i Åtvidaberg. Kvinnans uppgifter stämmer överens med pappans. Och så finns det ett vittne till som bekräftar allt det här.
Polisen ringde ju till mig.
Kat, grannen.
Jag berättade lite om att jag hade hört lite saker så. Och sen så hade jag tänkte inte så mycket på det här med att jag hade mött kvinnan.
På kvällen den 10 februari 2021 när Chiar hittats död ringer polisen runt till alla grannar i huset. Då tänker kattgrannen först inte på en kvinna han mötte utanför huset strax innan Chiar dör. Men det är en observation som kommer att vara fullständigt avgörande för att fastställa nästan exakt när Chiar dör. För kvinnan som han möter är flickvän till Sean som senare kommer dömas för mord tillsammans med sin bror Gilan. Och dagen efter Chiars död, samma dag som pappan släpps, riktas misstankarna istället mot Sean, hans bror Gilan, Seans flickvän och Seans vän som också ska ha varit i lägenheten.
Det var något jag började tänka på i efterhand, just med att polisen hade ringt till mig, det hade skett någonting, men vänta nu. Henne mötte jag och hon ställde ju en ganska konstig fråga faktiskt. Det här borde jag kanske berätta för polisen, så då vet jag att jag gick ut på min balkong och det stod en bil på framsidan. Påkallade deras uppmärksamhet och bad dem att ringa upp mig igen. Och då drog jag hela den här historien om vad som hade hänt när jag var ute och gick.
På väg hem från jobbet den här dagen stannar kattgrannen för att handla mat. Transaktionen finns i förundersökningsmaterialet. Klockan 18.14 betalar han 518 kronor på Willys i Åtvidaberg.
Och klockan var ju 18.15 när jag packade i mina varor. Klockan var 18.21 när jag satte mig i bilen för att åka därifrån. Och så kom jag hit till parkeringen 18.25. Och sedan då gick jag upp hit, plockade i mina varor. Och tog på Sigge, hans koppel, och så gick vi ut prick klockan 18.30. Så, jag kan väl inte ha varit ute där mer än kanske 2 minuter innan jag träffade på henne då.
Det är kanske på sin plats att förklara kattgrannans förhållande till siffror.
Så vad är det som gör att varför har du så bra koll på
det? Ja, alltså jag har ju framförallt, det är det här att jag har lätt att mina siffror.
Det är det här goda minnet som kommer att göra det möjligt att isolera händelseförloppet ner på minuten.
Jag tycker om siffror på många olika sätt. Redan när jag var 2-3 år så hade jag lärt mig alla födelsedatum på hela släkten och hur höga vissa kända byggnader kunde vara och sånt där, och invånarantal i olika länder. Jag vet inte vad det beror på, men just siffror tyckte jag var intressant, det var lockande, och det har suttit kvar ända nu i vuxen ålder att jag har väldigt lätt för att minnas siffror. Och det var väl att jag alltid varit duktig på matte också, så det blev en lite naturlig följd där. Men ja, bra sifferminne helt enkelt.
Tidsuppgifterna bekräftas dessutom av hemtjänstpersonal som ser kattgrannen i samband med ett vårdbesök i huset. Tidsaspekten i det här spelar roll. För enligt pappans uppgifter har mordet på hans son varit ett utdraget förlopp. Han säger att misshandeln som ledde till sonens död har pågått i uppemot 15-20 minuter. Men enligt de misstänkta gick allt väldigt snabbt. De hävdar att de var där för att prata, men att allt spårade ur under några få avgörande minuter som ledde till Chiars död. Vid 18.30 den här kalla kvällen i februari, ungefär 10 minuter innan larmsamtalet, går kattgrannen ut med sin rödspräckliga katt Sigge. Det ligger ett tjockt snötäcke på marken.
Det här var ju på vintern. Sigge är inte jätteförtjust i snö, så han valde att gå här bortåt.
Vi går på en gång längs huset, passerar ytterdörrarna, kommer till ett buskage vid husknuten.
Sen så stannade vi till här och var här en liten stund. Och det var ju då precis här jag såg att det kom och gick någon. Och du vet, hajade till lite grann för att fick syn på mig och Sigge helt plötsligt. Och vi sa hej till varandra, tänkte inte mycket mer på det. Och så gick ju då, det var ju en kvinna, hon gick förbi mig. Började gå neråt här. Och då var ju Sigge nyfiken och ville följa efter henne. Så fortsatte vi att gå ner här då.
Vi går ner för en backe. Kommer runt huset och till en av entréerna på nedervåningen där pappan bodde.
Så gick vi in. Hon höll upp dörren åt oss. Och det var ju då, hon sa ursäkta, men är det här enda vägen ut eller finns det fler utgångar här nere? Och då sa jag det att, nej då, det finns en till. Så hon gick med mig, vi fortsatte gå runt hörnet och så sa jag det till henne att om du går längst ner i slutändan av korridoren och tar till vänster så finns det en utgång till där nere. Och precis då när vi kom runt här så knackade hon på en av dörrarna och då var Sigge nyfiken igen, så ville han gå tillbaka. Jag följde med honom och fick då se att det var till henne, hos en av mina grannar som hon knackade. Och det var ju då på den här dörren. Och fick också se min granne som jag då känner väldigt väl öppna, hälsa på henne, krama om henne. Så det såg ut som att de verkligen kände varandra. Och sen så gick de in i lägenheten ihop. Medan då Sigge och jag gick ut för dörren här.
Just. Vet du vad klockan är när du kommer in?
18.37.
4 minuter senare, 18.41.40, kommer larmsamtalet till 112. Då har de misstänkta redan lämnat platsen. Inom loppet av bara några minuter dör Chiar i lägenheten där kvinnan gick in.
Jag kan ju inte mer eller mindre ha, du vet, gått utanför dörren här nere, upp i trapphuset, innan de andra då kan ha kommit.
Frågan är bara vad som egentligen hände. Vilka som varit inne i lägenheten och när. Den här säsongen av Spår kommer att handla om de där få minuterna. Om de 4 misstänkta som dömts för mord och inblandning i mordet på Chiar. Om Chiar själv som levde ett liv vid sidan av det etablerade samhället. Och om ett huvudvittne, Chiars pappa, som ska ha sett alltihop inne i lägenheten.
Ett ganska konstigt ärende faktiskt.
En av Sveriges mest välrenommerade försvarsadvokater, Johan Eriksson, som företrädde storebron Jean i hovrätten, har inte kunnat släppa fallet. Det beror i huvudsak på två centrala faktorer. Den ena faktorn är att de misstänkta är alla överens om att en av dem som dömts för mord, Gilan, han var inte ens inne i lägenheten när Chiar misshandlades till döds. Alla är överens om att han inte var inblandad.
För det andra så hävdar polisens kanske viktigaste vittne, pappan, att mordet äger rum på balkongen. Det är bara det att det inte finns några spår alls efter våld där. Snön ligger helt orörd. Ändå är det pappans version av hur mordet gick till som kommer ligga till grund för domstolarnas bedömning. Hans trovärdighet kommer väga tungt.
Och där hittar vi ju också konstigheter som att hovrätten har använt sig av spår i sin bedömning absolut inte har uppkommit samman med något bråk i den där lägenheten.
I nästa avsnitt av Spår.
Och då är hon väldigt, väldigt stressad och väldigt, väldigt andfådd och uppe i varv. Och jag bara frågar henne vad som har hänt så fort hon kommer in i mitt rum. Och då ger hon mig att liksom, men låt mig andas först innan jag kan prata. Och sen så säger hon, vi har varit i Åtvidaberg. Och då säger jag, vilka vi? Och först så vill hon inte berätta någonting. Hon är väldigt tillbakadragen. Varpå jag blir mer och mer arg och liksom fattar att det har hänt någonting. Så jag frågar ut henne mer och mer. Och till sist får jag reda på att de är 4 stycken i en bil. Först berättade hon inte vilka det var. Sen så berättade hon att det var Sean och Seans lillebror. Och en tredje person som hon inte visste vem det var.
Anledningen till att jag väljer att prata är just på grund av mammans tårar. Hon ska inte tro att hennes son blev begraven på grund av 18 000 kronor. Det är inte det som är sanningen.
Spår görs av Anton Berg, Martin Jonsson, Eva-Lisa Wallin. Och den här säsongen har Maria Hansson Botin haft huvudansvaret för. Mix är Gustav Sandén. Ansvarig utgivare är jag, Martin Jonsson. Spår är ett samarbete mellan A1 Produktion, Acast och Third Ear Studio. Arkivklippen kommer från Sveriges Radio. Vill du komma i kontakt med oss så hittar ni oss på sociala medier. Vill ni tipsa oss anonymt, gå in på vår hemsida thirdear.studio och scrolla ner till Tipsa oss. Tack för att du lyssnat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.